Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby, där jag tänkte att vi kan köra på ett avsnitt till här i snabb takt. Vart lite paus när jag bytte plattform och lite annat här. Men vi fortsätter i översiktsserien, tänker jag. Vi har ju tittat i förra avsnittet på det här med Reagans installation i Vita huset och lite grann vad han förde för typ av politik, och han satt ju verkligen i fart med den ekonomiska politiken i det som har blivit och kallats för Reaganomics då. Det här som byggde på utbudsekonomisk filosofi och förhoppningen om den här nedsippringen och minskad federalstat och färre välfärdsprogram och en hel del avregleringar då. Innan vi hoppar vidare till lite mer Reagan in i världen då, utrikespolitik och lite kulturkrig och annat som man förknippar med 80-talet och åren under Reagan, så tänkte jag att vi ska försöka ta det lite grann i mål, det här med ekonomi, och så ska vi se till att Ronald Reagan blir omvald också i presidentvalet 1984 då. Så att vi kör om det idag då. Tittar man på det här med Reaganomics då, så var ju det kanske inte riktigt den här quick fixen eller magiska formen som många konservativa har hoppats på då. 1982, bara ett år in i hans mandatperiod, Reagans alltså, så gick ju landet in i ytterligare en ekonomisk recession och ekonomisk nedgång som helt enkelt fick namnet Reagan Recession. Och det här innebar ju att arbetslösheten nådde 11% och en av de högsta nivåerna sedan 1930-talet, och många började ju kanske ifrågasätta om det här verkligen ens gick åt rätt håll då. Reagan, han bad ju det amerikanska folket då hålla ut då, så att säga. Under mellanårsvalen 1982 så var den republikanska sloganen Stay the course, alltså att försöka hålla i och hålla ut, som man sa under pandemin. Republikanerna lyckades till slut behålla majoriteten i senaten, men tappade ytterligare lite mark till demokraterna i representanthuset här i mellanårsvalet då. Men från 1983 och framåt så börjar ekonomin sakta återhämta sig då. Arbetslösheten sjönk till 8% och sen fortsätter den lite neråt. Inflationen föll till 5%, vilket var jämförelsevis lågt då jämfört med 70-talet då. Så ekonomin börjar sakta hämta sig under 80-talet då. Anledningen till den här ekonomiska återhämtningen var ju många, och det fanns ju många faktorer som också inte hade något med Reaganomics att göra i sig då, eller egentligen annan utav Reagans politik då. En viktig faktor var ju då att Riksbanken, alltså Federal Reserve, hade sänkt styrräntan rejält i början av 80-talet då. En annan faktor var att den här energikrisen som plågat landet under 70-talet och presidenter som både Nixon och Ford och Carter hade ju fått smaka på de här oljekrisen och energikrisen då. Även den förbättrades i och med att den här oljekartellen OPEC, som hade ställt till så mycket problem, kollapsade lite på 70-talet och helt plötsligt så fanns det snarare en överflöd av energi på marknaden då. Börsen nådde nya historiska rekordnivåer då, så att säga. Lite också ironiskt ur ett konservativt så här utbudsekonomiskt perspektiv så var det kanske en av de sakerna som Reagan gjorde som verkligen bidrog till det ekonomiska uppsvinget. Det var ju hans massiva upprustning av militären som vi pratade om i förra avsnittet då. Och det här blev ju då en av de absolut viktigaste faktorerna till att ekonomin återhämtade sig då. Den här högteknologiska militära utvecklingen, bland annat inom flygindustrin då, som gynnar de här mängder av de här nya industrierna som finns i sydvästra USA på västkusten och så vidare. Men också industrin uppe i nordöst i New England då. Och det här var ju liksom statligt spenderande som på många sätt då, det som är det ironiska med det här, snarare var klassisk keynesiansk ekonomi för att vända en lågkonjunktur så att säga, att staten spenderar för att skapa en ökad efterfrågan och gynna företag med statlig efterfrågan då, så att säga, egentligen tvärt emot vad utbudsekonomin handlar om egentligen. Så investeringar och konsumtion förbättrar ju ekonomin, men resultatet var ju också ett extremt snabbt eskalerande budgetunderskott, och ett eskalerande budgetunderskott ger ju också en ökad statsskuld för USA då. Och det är egentligen då från en president som talat väldigt mycket om att balansera budgeten, vilket också gör det lite halvironiskt då. På många sätt så var ju emellertid Reagan och hans rådgivare medvetna om vad som hände då. Tidigare hade ju oftast diskussioner om skattesänkningar. Vi kommer ihåg att Reagan genomförde ganska stora skattesänkningar. Det hade ju oftast varit diskussioner som hade skett då parallellt, alltså med skattesänkningar och diskussioner om vilka eventuella välfärdsprogram och budgetposter som skulle dras ner för att finansiera skattesänkningen, så att säga budgeten ändå var i balans. Det vill säga, tar man in mindre skatteintäkter så måste man också dra ner på någonting som är skattefinansierat, och innan man drar ner på skatten så kanske man behöver tala om var ska pengarna komma ifrån då, så att säga. Reagan och den nya högern lyckas ju liksom på något vis med de här skatterevolterna och det som kommer inför att Reagan väljs då, lyckas ju lite grann göra om den politiska diskussionen och lyfta fram skattesänkningar som en fråga i sig då, så att säga. Först sänka skatten, det är inte så svårt att få igenom, det vill ju alla, lägre skatt. Sen då får man fundera på vad man ska dra ner på. Men det är ju där den svåra biten kommer då. Vad ska man prioritera ner då? Så sänkt skatt i sig är det få som säger emot. Men om man sen har gjort en skattesänkning men inte kan komma överens om vad man ska minska i den federala budgeten i motsvarande omfattning, ja, då blir ju resultatet ett underskott. Underskott, det blir ju lite som att handla på kredit för pengar som man inte har intäkter för då, så att säga. Under Reagans år då så hamnar den federala budgeten år efter år på minussidan då, och man går minus ganska många miljarder, och det här gör ju att statsskulden börjar öka i alarmerande takt då. Reagan hade ju valts då med löftet att han skulle balansera budgeten på 4 år, och han hade ju då med en dåres envishet hävdat att skatterna, även om skatterna sänktes med 30%, så skulle inte det leda till ett budgetunderskott då. Så det var ju den glädjekalkylen som de här utbudsekonomerna hade lyft fram då, så att säga. Många varnade honom ju för att det här var lite av ett önsketänkande, men det här var inte någonting som Reagan ville lyssna på då. Istället skulle ju då Reagan styra landet med rekordstora budgetunderskott, och under sina 8 år som president så lyckas Reagan skapa sammanlagt större statsskulder för USA än vad den federala staten hade gjort under hela sin historia fram till 1980 då, så att säga. Så bara under hans presidentskap så skapas mer statsskuld än vad alla tidigare har gjort, så att säga. Innan 1980 så hade det största budgetunderskottet någonsin under ett budgetår varit 66 miljarder dollar. Det var 1976 då. Under 80-talet så skulle det årliga budgetunderskottet konstant ligga över 100 miljarder dollar. Och även då kulminera några år efter Reagan då, 1991, under Bushs presidentskap, där budgetunderskottet låg på 268 miljarder dollar då. Det här innebär ju då att statsskulden ökar, och 1980 så hade USA en statsskuld på 907 miljarder dollar, och 1991 så hade statsskulden växt till 3,5 triljoner dollar. Så att här är ju så att säga en rejäl ökning på statsskulden då. Orsakerna var ju liksom då en kombination av de här största skattesänkningarna i landets historia, samtidigt som statens kostnader ökade då. Och det kan ju också vara lite konstigt hur man kan tänka sig att någon som vill ha en mindre stat kan öka kostnaden för staten då. Men tittar man på kostnadssidan så blir ju programmen för Medicare och Social Security, alltså sjukvård och socialförsäkring, så det blir ju allt större då i takt med en åldrande befolkning och dyrare sjukvård. Och det här var ju liksom något som Reagan inte ville riktigt dra ner på då. Han hade ju försökt att dra ner på andra poster då. Men de här tar ganska stora procentuella andelar då. Men det som framförallt bidrar till är ju Reagans massiva spenderingar på det militära området. Ni vet, han talade om för sin stab att det är inte en fråga om budget, utan det är någonting som måste göras då. Och trots att Reagan försökte liksom minska vissa av de här programmen som var riktade till fattiga minoriteter och liksom till någon slags minimum eller så långt man kunde dra ner på dem som den allmänna opinionen tillät, så gör ju inte det någon större skillnad i utgifterna när Medicare och Social Security ligger kvar, och plus att man då adderar all den här militära satsningen då. Så trots att man har en väldigt konservativ marknadsliberal agenda då, så ökar den federala budgeten under Reagans år samtidigt som intäkterna då minskade, alldeles oavsett vad de här utbudsekonomerna hade trott då. Och det gick så långt att fiskalt konservativa på 80-talet försökte driva igenom till slut ett konstitutionellt tillägg till och med, som krävde en balanserad federal budget, men kongressen godkände i slutändan aldrig det här tillägget då, så det skickades liksom inte ens ut till delstaterna. Men det är klart att då hade ju USA sett annorlunda ut idag ifall man hade gjort ett sånt tillägg i konstitutionen att man inte fick öka på statsskulden och mer då. Så det var ju Reagan som etablerade den här skenande statsskulden som egentligen än idag innebär problem för landet med skuldtak och annat som vi är vana att höra om på nyheterna idag, när man hotar dem att stänga ner staten och så vidare för man kommer inte överens och man måste fundera på hur man ska finansiera saker och man ska låna lite mer då, så att säga. Så Reaganomics hade ganska stor inverkan på den amerikanska ekonomin och påverkade samhället både positivt och negativt kan man säga då. Som vi har sett så försöker ju Reagan verkligen att minska statens roll då, både genom att liksom minska områdena som staten hanterar, men också försöka att staten ska lägga sig i mindre med avregleringar och annat då. Och en oerhört viktig del av det här då, det var ju att få till konservativa domstolar som ett led i att minska den federala statens roll och öka ansvaret i delstaterna. Och för att verkställa det här så utsåg ju Reagan mängder av konservativa domare på federal nivå. Alltså det federal nivå med domstolsväsendet är ju inte bara högsta domstolen, utan det är ju ett antal liksom lägre domstolar ute i landet så att säga, men som fortfarande hanterar federala frågor då, inte delstatsfrågor då så att säga. Men när det gäller högsta domstolen så skulle också Reagan få tillfälle att svänga högsta domstolen från en väldigt liberal period då till en mer konservativ period med en konservativ majoritet. Började ju redan 1981 så blev ju Reagan också den första presidenten någonsin att utnämna en kvinna till högsta domstolen då. Och den han utser är ju den lite konservativa Sandra Day O'Connor från Arizona då, som därmed då blir den första kvinnan i högsta domstolen. Tittar man på högsta domstolen genom historien så har det ju inte varit så jättemånga kvinnor då. Det har funnits, jag tror det är 115 domare totalt, och utav de här så har det bara varit egentligen 6 kvinnor då. Det är ju då Sandra Day O'Connor då som Reagan utnämnde som första då. Och Ruth Bader Ginsburg är ju den andra då. Och hon är ju inte längre kvar vid domstolen då så att säga. Annars är det ju egentligen faktiskt så att det finns de andra 4 utav de 6 är ju faktiskt sittande än idag då. Det är ju Sonia Sotomayor, Elena Kagan och Amy Coney Barrett som Trump utsåg och Ketanji Brown Jackson som Biden utsåg. Så att det är faktiskt 4 kvinnor, men det har bara varit 6 sammanlagt i domstolen då, varav Sandra Day O'Connor blir den första här då 1981. Men Reagans inflytande över domstolen stannar inte bara där heller, utan när chefsdomaren Warren Burger drar sig tillbaka 1986 så då befordrar ju Reagan den redan sittande domaren William Rehnquist till ny chefsdomare då, och Rehnquist var ju en stark vän av lag och ordning. Och samtidigt så är det ju en vakant stol då, och den vakanta stolen gick ju då till Antonio Scalia som Reagan då nomineras som också var en oerhört konservativ domare då. Och 88 så får Reagan tillfälle att nominera ytterligare en konservativ domare och då nominerar han Robert Bork. Men där tvingas han till slut att backa då. Robert Bork var ganska kontroversiell på många sätt. Han var ju den som genomförde den här Nixons smutsiga arbete med att sparka den särskilda utredaren Archibald Cox under den här berömda Saturday Night Massacre under egentligen kulmen av Watergate-skandalen som vi... Det var inte så länge som vi pratade om den här då. Det var ju ett par personer som avgick hellre än att göra det här. Men till slut så valde Robert Bork att göra det här lite smutsiga jobbet åt Nixon då. Och Bork hade ju också oerhört konservativa värderingar. Och han var ju också en av de absolut riktigt, första riktigt fundamentalistiska juristerna när det gäller att tolka konstitutionen då enbart utifrån intentionens grundlagsfärden och hur texten är skriven med bokstavligt. Så att hans utnämning skapar ju en viss debatt då. Och där är det ju motståndare från både medborgarrättsrörelsen och kvinnorättsorganisationer som är ganska högljudda för att se till att Bork inte konfirmeras då. Och även en del senatorer då, Ted Kennedy och Joe Biden är ganska aktiva här. Kennedy han menar till exempel då, i ett citat att Bork's America is a land where women would be forced into black alley abortion and black would sit at segregated lunch encounters. Så att det är ganska hårda ord om vad han tycker att Robert Bork står för där. Och tidigare har det varit så att ofta hade ju presidentens nomineringar till högsta domstolen gått igenom då med väldigt få undantag då, men Bork han stoppas i senaten då med 58 röster mot 42 som var för då, vilket speglade partilinjerna ganska mycket då. Och här kan man säga att från Bork och framåt så inleddes ju en era som gäller än idag där nomineringarna egentligen inte riktigt är lika självklara längre att gå igenom, utan att det lätt blir lite partipolitiskt också när det gäller utnämningen av högsta domare i högsta domstolen då. Istället för Bork då så nominerar Reagan Anthony Kennedy från Kalifornien som skulle visa sig vara lite mindre konservativ än presidenten hade tänkt och ofta var en liten vågmästarröst i olika typer av omröstningar då. Men summan av Reagans nomineringar skapar ändå en ny konservativ majoritet i högsta domstolen som stödde grundfilosofierna i minskad statlig inblandning på det ekonomiska området samtidigt som man inom det moraliska området i ett antal rättsfall slår tillbaka på flera decennier av liberala medborgarrättigheter och individuella rättigheter och rättsskydd för kriminella och så vidare. Men vi kommer komma tillbaka till det mer när vi pratar om kulturkriget då så att säga. Reagan är ju också bra på det här med symboliska handlingar. Utnämningen av Sandra Day O'Connor som första kvinna i högsta domstolen blev ju väldigt uppmärksammat och det i sig kanske dolde det faktum att hans administration i övrigt gav ganska lite stöd till kvinnor och minoriteter vid utnämningen då. Så tittar man på de första 72 federala domarna som Reagan nominerat så är det bara 3 som är kvinnor och utav 69 män så är det bara en som är afroamerikan, så det var inte någon fruktansvärd heterogen samling han utnämnde till federala domare då.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
När vi kommer fram till 1984 så är det ju dags för val igen i USA och för Reagan var det ju väldigt lyckat där att ekonomin i största allmänhet vände uppåt från 1983 då. Det kom ju väldigt lägligt inför ett presidentval och året efter då. Med ljusning i ekonomin och så relativt höga popularitetssiffror där Reagan hade gjort sig till en väldigt sympatisk och populär personligt så skulle det ju mycket till om någon skulle kunna utmana honom om 4 nya år eller utmana hans ambition om 4 nya år i Vita huset då. Inför valet 84 så var det ingen republikan som egentligen utmanar Reagan som den sittande presidenten om republikanernas nominering. Utan Reagan står ganska starkt med ett enat parti bakom sig då. Bush senior då, George H. Bush nomineras också om som vicepresidentkandidat för den andra vicepresidentkandidatmandatperiod. Efter Jimmy Carters förlust 4 år tidigare så var ju demokraterna lite ledarlöst parti kan man säga. Och det var ju i samband med det som den här nya given koalitionen som fungerat så länge. Det var liksom dödsstöten för den då så att säga. I slutändan kom ju demokraterna att nominera den tidigare vicepresidenten Walter Mondale då. Mondale hade ju varit vicepresident under Jimmy Carter då, som ni säkert minns här då. Men de nominerar ju Mondale, demokraterna, inte förrän efter ett väldigt hårt primärval där han utmanas bland annat av den afroamerikanska ledaren Jesse Jackson och även Colorados senator Gary Hart. Jackson var ju som om ni minns, ni som lyssnade på serien om medborgarrättsrörelsen, en väldigt nära medarbetare till Martin Luther King då. Han var ju med där på hotellet där King vart mördad till exempel. Och han blev ju den första afroamerikanska kandidaten någonsin att liksom få så pass stort stöd att han kunde utmana på allvar i ett presidentval då. Jackson försökte ju skapa vad han kallade för en regnbågskoalition då, som förenade alla missnöjda grupper bakom hans kandidatur då. Inte bara afroamerikaner utan också latinos och asiater och fattiga vita kvinnor etc. Så att, hans kampanj jobbar ju väldigt hårt för att få folk att registrera sig som väljare och gå ut och rösta så att säga. Det är ju oftast där det man måste jobba hårt för om man tilltalar de grupperna så att säga. Primärvalet började ganska bra för Jesse Jackson som vann i flera delstater och fick ett bra resultat i andra. Men hans kampanj drabbas lite av en skandal när han kopplas till antisemitiska uttalanden. Det är en journalist som citerar Jackson. Han har kallat New York City för ett ganska nedlåtande namn och anspelat på stadens stora judiska befolkning. Och hans kampanj började dala och det blir inte bättre av att Nation of Islams ledare Louis Farrakhan som har ställt upp som någon slags livvakt eller beskyddare här börjar också falla konstiga kommentarer här och hota reportrar och så vidare. I slutändan så klarade sig ju Jesse Jackson bättre än vad många hade kunnat tro då. Han fick 3,5 miljoner röster i primärvalet och stöd från 300 delegater på demokraternas nationella konvent. Så att det är ju ett ganska bra resultat på ett sätt ändå då så att säga. Men i slutändan så är det ju Gary Hart då, som är den större utmanaren till Mondale inom det demokratiska primärvalet. Då. Under det här primärvalet så vann ju Hart i fler delstater än Mondale faktiskt, 26 mot 22, bland annat Kalifornien och Florida. Men Mondale lyckas ändå ta hem nomineringen på konventet efter att ha vunnit bland annat väldigt befolkningsrika delstater som New York och Illinois och Texas och så vidare. Då. Men det är ju först liksom när man börjar närma sig konventet som äger rum i San Francisco som det vi har avgjort då så att säga. Och lite som kuriosa kan man ju säga att på konventet så var det faktiskt en man som heter Joe Biden som fick en röst. Kanske säga någonting om Bidens ålder om man får en röst i primärvalet redan 84 och sitter som president 2023. I själva presidentvalet som sådant då så satsade ju Mondale mycket på att försöka vinna tillbaka den här vita medel- och arbetarklassen som lite grann hade övergivit Jimmy Carter 4 år tidigare och istället röstat på Reagan då. Och det här är ju en grupp då som kallades för Reagan-demokraterna, det vill säga de röstade på republikanerna men många demokrater tyckte att de kanske borde av tradition och socioekonomiska faktorer ha varit en väljare till demokraterna då så att säga. Demokraterna lyfte fram att det främst då, eller enbart var de mest välbärgade som tjänade på Reagans politik och man menar att en person från arbetarklassen som röstade på Reagan was like a chicken voting for Colonel Sanders, alltså den här gråhåriga gubben som grundade Kentucky Fried Chicken och som finns på företagets logga då. Mondale han attackerar ju Reagans ekonomiska politik med budskapet "He'll raise taxes, so will I. He won't tell you, I just did." Och det är väl på något vis särligt bra, ärligt och bra. Och man kan ju fundera på att Reagan smyghöjde skatterna. Även om han förespråkade sänkta skatter så smyghöjde han lite för arbetarklassen. Men i en tid där skattesänkningar oftast var i fokus och ansågs liksom generellt positiva, så var det ju kanske inte något jättebra budskap. Det var lite misstag att gå ut med ett budskap om att jag står för skattehöjningar i ett läge där Reagan är populär med sina skattesänkningar. Mondale försökte ju också demonstrera, vad ska man säga, ett djärvt ledarskap genom att göra sin kampanj extra intressant genom att nominera en kvinna till vicepresidentkandidat. Och det blir då representanthusledamoten från New York, Geraldine Ferraro, som kallar sig själv för housewife from Queens. Ferraro blir ju den första kvinnliga vicepresidentkandidaten att vara med i ett generellt val då, från något av de riktigt stora partierna, och verkligen har en chans att kunna bli vicepresident då. Och det här väcker ju en del entusiasm inledningsvis då, men svarnar ju lite grann sen när Ferraro inte lämnar ut mer inkomstuppgifter än vad lagen krävde då. Vissa inom pressen misstänkte att hennes maka hade ägnat sig åt ekonomiska tveksamheter och krävde mer, och vägrade hon ju lämna ut fler uppgifter, men till slut gör hon det. Och även om inga allvarliga skandaler upptäcktes, så skadade det här demokraternas kampanj då. Och för Ferraro själv så var det lite frustrerande, eftersom ingen manlig vicepresidentkandidat någonsin hade pressats på samma sätt om sin makas finanser som hon gjorde, och gjordes på sin makes finanser då. Reagan, han väljer ju däremot i sin kampanj att i det närmsta ignorera motståndarna. Istället fokuserar han mer på vad han har åstadkommit under sina 4 år i Vita huset. Och han menar att USA återhämtat sig under hans ledarskap och fått tillbaka den här rätta andan, och att landets framtid var ljus då. Så att kampanjbudskapet var helt enkelt att det var morning in America. Alltså att det är ljusa tider som man går, lite soluppgång så att säga. Han fortsatte också med såna här väldigt effektiva, korta, catchiga budskap, som till exempel to make America great again and let the eagle soar. Så att och till exempel America's back och den typen av budskap. Och det här blir ju ganska framgångsrikt då. Andra republikaner går också ut hårt emot Mondale, och som en typisk demokratisk, som man kallar för tax and spend politiker, som bara vill gynna special interests. Alltså typiskt kritik mot de liberala då. Trots en ganska stor ledning så höll ju Reagan på att klanta sig lite grann i den första tv-debatten genom att verka förefalla ganska förvirrad och ointresserad. Och det här fick en hel del personer att fundera på hans då relativt höga ålder. Hans fru Nancy kallade debatten för en katastrof, och Mondale, han var också lite förvånad, och till hans sina närmsta medarbetare erkände han senare att han nästan gick ifrån debatten och funderade på om Reagan hade gått och börjat bli senil. Det här öppnar ju liksom upp det för Mondale, som är väldigt laddad då inför den andra tv-debatten och känner sig lite redo att försöka vända racet och koppla någon slags grepp om den här valkampanjen. Men då visar det sig att Reagan är sig själv igen, det vill säga en mästare på att gå hem i media och charma det amerikanska folket med humor och bra one-liners. Så att här får ju Mondale helt plötsligt möta Reagan när han är som bäst, vilket ju man inte på något vis så att säga skämtar bort då, utan då är ju Reagan vass. Så i kampanjens kanske viktigaste ögonblick då, när just den här frågan om ålder dyker upp, så skämtar ju Reagan med de kända orden som ni säkert har sett många gånger, annars kan ni ju söka på dem då, när han säger I will not make age an issue in this campaign. I'm not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Och det sägs ju då att när Mondale hörde alla de här skratten som genererades i där debatten var, vilket ju då han förstår roar miljoner av tv-tittare också, så i samma ögonblick så visste han att den här kampanjen är nog avgjord till Reagans fördel helt enkelt. Och så var det ju. När Reagan kom upp i sin normala kapacitet, sittande president och så vidare, ekonomin går bra, ja, då är det ju så att det blir en stor seger för Reagan i valet 1984 då. Den här gruppen av de så kallade Reagan Democrats då, alltså väljare som skulle kunna ha varit demokrater men som väljer att rösta på Reagan, istället för att minska så ökar den gruppen och spärrar på Reagans seger ytterligare då. Och det slutar med att han vann 59% procent av rösterna då, alltså det här som kallas för popular vote då, totala antalet röster då. Och det här gjorde att han då helt enkelt vann varje delstat utom en enda då. Den enda Mondale lyckas vinna är ju sin hemstat Minnesota, och sen så vinner ju Mondale också i huvudstadsdistriktet då, Washington DC då, District of Columbia. Och i elektors röster så blir ju det såklart en kross då. Det blir den största differensen nästan i historien, om inte den största tror jag. 525 mot 13 elektors röster då. Republikanerna hade ju hoppats på att Reagans storseger också skulle ge dem skjuts i kongressvalen då, och i valen till delstatsguvernörer, särskilt eftersom den nya konservativa högern samlat in mer pengar det här valet än någonsin tidigare för att använda då i republikanernas kampanjer då. Och vid den här tiden så rörde det sig om nästan fyra gånger så stora summor som motståndarna i det demokratiska partiet lyckas samla in då inför kampanjerna. Men lite så här besviket så kunde de konstatera att valet 1984 enbart innebar en extra guvernörspost och två extra senatorer då i senaten där man redan hade majoritet. Man lyckas bara vinna 14 ledamöter i representanthuset, vilket gör att demokraterna behöll en ganska komfortabel majoritet i kongresshuset då, 253 mot 182. Samma mönster kan man ju säga också kommer att upprepas i mellanårsvalet 1986, då demokraterna trots mycket sämre finansiering vann tillbaka en majoritet i senaten och utökade sitt försprång i representanthuset, samtidigt som man då också lyckades erövra åtta nya guvernörsposter och flera av de här guvernörsposterna i södern. Så att 1986 så går inte alls mellanårsvalet republikanernas väg då, så att säga. Och den enkla analysen av det här är ju att Reagans personlighet betydde väldigt, väldigt mycket. Många amerikaner gillade ju president Reagan och har ju honom ser honom som en sympatisk och handlingskraftig och charmig person då. Så det gör att han kan vinna presidentvalet med en enorm majoritet av väljarna bakom sig, medan republikanska partiet i övrigt kanske hade lite svårare att locka över väljare bland arbetarklassen, alltså sådana här Reagan Democrats då, så att säga. Så återigen så kretsar väldigt mycket kring president Reagan om hans egna personlighet. Men då har det blivit morgon i Amerika och vi har nått fram till att Reagan har blivit omvald. Jag tänkte att vi skulle i de kommande avsnitten titta lite mer på Reagan och kalla kriget och de bitarna, och även lite kulturkrig och sådär. Och så ska vi väl jobba oss fram till vissa skandaler som Iran-Contras och så vidare. Men det kommer i kommande avsnitt. Tills dess får ni göra det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.